Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Ska vi börja Vasapodden med något så ovanligt som att vi faktiskt rättar oss själv?
Ja, vi brukar ju inte göra det.
Vi brukar ju ha fel ibland.
Det brukar vi verkligen ha.
Och våra källor är skakiga och ibland så går det lite fort i svängarna. Men nu känner jag att alltså när oxen attackerar, då backar man, känner jag lite grann.
Ja, det får man göra. Alltså,
Andreas Nygaard, alltså vinnare av Toblach Cortina, går ut i raseri in i det närmsta efter att vi säger att mackan är snabbast ner från toppen. Oxen har ju cruisat ner från toppen men är ju faktiskt inte långsammare än mackan, utan precis tvärtom.
Exakt, vi är 16,8 sekunder före mackan i mål i Toblach Cortina, och på toppen så hade ju vi, mackan går ju alltid på för att liksom jobba för sponsorer och så han var ju 15,7 sekunder efter det uppe.
Han får så ju tidsangivelse för att släppa, så du ska landa på 15,7.
Ja, och där får vi be om stort ursäkt och att vi missade den. Vi tittade ju mot första man där, vi som var Eliasen, och då var han ju snabbare. Han var närmare segern kan man väl säga då, nere vid målet. Ja, men oxen, precis. Och då den här frågan som du tog upp förra veckan är ju då fullt, då är den liksom relevant igen. Hur ska man kunna slå oxen på Vasan?
Ja, vi får ju se, jag höll på att säga Ski Classics, men kanske skidvärldens mäktigaste omslag, eller vad ska vi kalla det egentligen, igen här nu då i Giserska, när han lämnar Morten Eide för att täta luckan till lagkamrat Kardin, och gör det med sån insats och sån hastighet så att det är nästan till omöjligt för Morten Eide att ta rygg. Så det blir ju, sen när Gärdalen försöker göra samma sak, då blir det ju nästan anti-teamåkning. Då är det nästan så att han liksom drar med sig Morten Eide, för att han har ju inte det där, kallar man det omslag? Fattar du vad jag menar då? Vad säger
taktomslag skulle jag säga, ja precis, ja. Precis.
Det är ju inte ett kontraryck. Vad skulle man säga, liksom, du som har lite bättre koll på den här taktikordboken än vad jag har, vad skulle man säga att han gör för någonting? För han gör ju exakt samma sak i Toblach Cortina.
Han vill ju vinna tävlingen där också i Gärdalen.
Han släpper ju iväg Cardin och sen så har han stenkoll på det, och så växlar han ut och så går han i en fart som ingen klarar att följa, och så går han i kapp Cardin och så har han fortfarande
Ja, precis. Men släpper han iväg Cardin? Jag tycker när Cardin sätter fart, det känns inte som att han agerar ju snabbt och tar position före Eliasen där.
Ja, men om du ser hur han åker så har han ju full kontroll.
Han släpper att han har kontroll på att han ska kunna gå i kapp. Det är väl ett oxupplopp det där egentligen, alltså.
Ja, herregud, ja.
Klarar oxen de här två backarna, eller den två, det är ju tuff sida vägen, men ända fram dit, då är jag ju riktigt, det där gillar han, det där upploppet, och lika Toblach Cortina också, då passar ju oxen som tusan, alltså.
Ja, det är oxvänligt.
Och den här gången då satt han ju lite högre fart också, så nu vart det ju inga, nu ska vi inte behöva säga att mackan åkt fortare från toppen och ner heller, för det här skiljer en minut tror jag, någonting eller något liknande.
Ja, precis. Men däremot då, om vi ska spinna vidare på slumpartade avstånd, så hade vi Stefan Palm i Grönskytt Ski Marathon som efter varvning då var 1 minut och 57 sekunder efter täten. Visst var det så?
Ja, han jobbar ju på samma sätt som mackan där, och försöker hela tiden profilera de där magiska siffrorna som Ranelid pratar om.
Ja, exakt. Det är magiskt. Det är Vasapodden som gör alltså 82 avsnittet i ordningen. Och vi ska inte prata om Grönskytt Ski Marathon särskilt mycket, även om vi kanske borde det med tanke på vilken fest det verkar vara där med.
Ja,
var det 1300 startande? Var det där?
15 tror jag.
1500
var det. Det kan säkert bli raseri i mailboxen igen, att jag säger fel. För det märker man ju här, att våran podd har ju börjat engagera mig. Vi får ju reda på mer att vi gör mer och mer fel. Eller så du och jag sämre. Det kan också vara.
Så kan det vara. Men förmodligen så är det att vi har fler som lyssnar med lite kritiskt granskande öron.
Ja, det kanske är så. Det kanske är så.
Men det är en folkfest i Grönskytt, men vi ska som sagt inte prata så mycket om det.
Det var 1500, det var fullt i alla fall. Det ska vara 1500 deltagare.
Det vi ska dyka in i, det är ju Giserska Padesatka. Sista deltävlingen i den här 5 veckors Europaturnén som vi började här i början av januari, kan man väl säga, mitten av januari i alla fall, med Kaiser Maximilian Lauf. Och nu har vi alltså gjort de här 5 veckorna och vi avslutar med Giserska. Innan vi snackar Giserska.
Och på tal om faktafel där, så kan jag säga att jag sa ju 8100 startande. Jag hade fått till med det från Ski Classic håll liksom. Men det tror jag var 5000, man förstod rätt. Det var 8100 på hela helgen, men då hade man väl vilja krydda det där lite ändå så att man liksom tog till med 8000 när man frågade hur många startande det var då. Men det var från fredag till söndag. Så det är folkfest i Särska också.
Det är ju helt sjukt om man tittar startrakan att det är så, att det är 5000 startande på den startrakan. Vad ska vi jämföra det med i svenska långlopp? Alltså Grönklitt har ju en större, mycket större.
Grönklitt är mycket större. Så är det ju. Ja, det är enormt. Jag vet inte hur många de startade per grind där i Särska heller inte riktigt där.
Men man verkar liksom acceptera det. Jag kommer ihåg när vi kom dit första åren så tyckte man, vad fan är det här liksom? 2-3 spår efter 200-300 meter.
Ja, ja.
Och det är så jävla tajt och så trångt och så relativt mycket folk också på den ytan. Men nu känns det som att ja, men det är Tjeckien. Vad var det Moenfjell sa när
vi testade skidorna? Bättre, de har ju breddat det lite grann, har de gjort det sådär, ytterstadion och så. Sen är det ju, det här är ju Tjeckien som sagt, så vill man ju ha det. Det är det som gör att det är så långt ifrån det vi ska göra nu i två helger, det är inte nu, men Vasan och Birken, liksom, där är så många spår och så mycket brett och så vidare. Här är det ju inte det.
Nej. Men man liksom accepterar det och ser skärmen i det istället. Liksom,
absolut, det absolut. Ja. Ja, det är fant- och nu bjöd ju Tjeckien upp till dans. Lite. Tydligen så hade vi sagt det ju också faktafel förra veckan i podden. Det kommer jag inte ens ihåg att jag sa, men jag sa att det var otur, att Tjeckien haft otur med vädret under många år då. Men det är inte otur, utan det är så dåligt väder oftast där som det verkar ha.
Okej, jag trodde också att det var otur.
Nej, men det här var ju...
Det
här var ju
ett fint ställe.
Det var Öyvind som, det var ju mest på skämt. Det andra är inte på skämt, det här var mest på skämt som Öyvind sa. Jag tror inte, det är fel i podden, det är inte otur. Det är 9 av 10 år, om du har varit här 10 år så är det 9 år dåligt.
Det är storligen väder liksom.
Ja, men idag, nu vart det ju finfint.
Mm. Ja, fantastiskt. Och
det är det typ årets bästa tävling vädermässigt tror jag.
Ja, helt otroligt vacker tävling. Vi satt ju och kollade de här klassiska webbkamerorna över Jizerska och Bedrichkov och det såg ju eländigt ut med snömängd och det var gröna gräsmattor och det var prognoser som visade spöregn. Men det där regnet, det kom ju i snöformat och så blev det ju en helt otroligt häftig inramning istället.
Ja, precis.
I alla fall från tvn såg det ut så. Hur kändes det på plats? Var det verkligen full varje vinter?
Nej, men det var ju, de hade fått mycket, det var ju snö sista dagarna. Det var väl tisdag, onsdag där då började det snöa liksom, och jag skulle säga att det var kanske ett par, tre decimeter, men det är ju mycket snö när det alldeles nyss har kommit där.
Han har sett att
det hängde ut
alltså,
träden och det var
stavfest och så.
Det var ganska bra för det var väldigt blöt snö som kom och de fick till det ganska. Sen var det väl inte betong, men det var inga problem sådär inte. Jag hörde att Max Novak hade lite problem, att han åkte med för små trugor då, så det kanske inte gick att åka lilltrugan som så då. Men det var inte dåligt stavfest, absolut inte.
Ja, ofta när vi åker Ski Classics tävlingar så har vi ju fina omgivelser i form av att det är ganska öppet och det är väldigt häftiga bergspanoraman som ramar in de där tävlingarna. Men Jizerska skiljer sig lite grann. Här är det verkligen in i urskogen. Man såg några helikopterbilder. Det är så mycket skog, så mycket träd och så är det liksom en sträng som skidåkarna åker på mitt i den här precis. Skogen. Det är ju en annan del som i alla fall jag tycker är jäkligt häftig. Alltså, nog fullgott alternativ till Alperna.
Nu var det ju faktiskt, när jag glider ner där efter min langning på toppen, Andabergspriset ner, så då får jag faktiskt de här vyerna som jag fått en gång tidigare under de här 10 åren jag var där. Då är det fantastiskt man ser ner över Liberec. Alltså det är ju, jag vet inte, kan det vara? Det är många 100 meter skillnad på det där och det är riktigt häftigt att se ner över där faktiskt. Så att, nu bjöd de verkligen upp till dans i Särska Paddesatka.
Ja, verkligen. Och några som bjöd upp till dans där också i här tävlingen, det är ju Team Ragde Egendom. Real Ragde trycker till rejält. Jag får den här känslan när jag kollar på tävlingen som att, ja men typ som om man kollar på en film som man börjar känna igen sig för, har jag sett den här filmen förr? Lite den känslan när man ser liksom hur tävlingen utformar sig med Mårten Eide som är kroniskt stark där, spelar liksom ingen roll vad det är för före eller väder eller
eller om han är bra eller dålig liksom. Form, spela roll, han är bra där.
Han är liksom Jishkens konung med tanke på, i alla fall om man ser hur han presterar utöver en säsong så är Jishken alltid så en av de absolut bästa resultaten han gör. Och sen just då Ragde som kollektivt gör en enorm tävling.
Ja, och det har vi sett flera år i rad nu. Det här var ju, men man ser redan från start, de tar ju tag i det.
Har man hittat någonting tror du? Jag tänker material och så.
Jo, men de har ju bra grejer, men det är inte det de vinner på. Alltså du ser från start, de har ju bestämt sig att de ska vinna. Alltså de tar ju tag i tävlingen från startrakan känns det nästan till.
Ja.
Och styr och ställer och är det, ja nu har jag inte tittat slaviskt på det bort, men det är inte många sekunder som det är någon annan än Ragde som håller fart i gruppen väl?
Nej, så är det ju.
Mårten Eide hjälper till någonstans här och där och sådär. Men du ser ju redan vid bergspriset, och så var det fjol också. Hela gänget liksom var uppe och tog bergspoäng på bägge ställen. Andra stället hade de avgjort tävlingen. Men första så trycker de ju fram sig hela gänget där också. Liksom.
Ja, och jag tänkte någonstans att nu är de kanske lite stressade över att de bara har en tjej till start. Så att de vill fylla poängkvoten på sprinten. Men det känns
så kan
ju...
det ha varit lite annorlunda också. Men, de tar
men ju mer tävlingen ser ut så känns det som att det var ju deras marschfart liksom. Ja. Någonstans. Det var ingen större insats
för
dem.
Det var ju ganska liksom... Det där var ju ganska odramatiskt på det sättet att de kommer loss där i nästa backe, treminsbacken eller Mårten Eide-backen eller vad man vill kalla den.
Smutna heter den typ nu, va?
Smutna-backen heter den typ, va?
Ja, det har jag aldrig sett.
Inte backen, det blir några faktafel så att vi säger inte så. Den heter någonting med Smutna i alla fall.
Ja. Vi brukar ju kalla den treminsbacken.
Ja, treminsbacken. Den
kommer där, efter tremil bra precis.
Sätter ju Mårten Eide och Ragde fart och sen blir det ju ganska odramatiskt. De håller ju lagtempo ner och...
Ja, det är också en favorit i repris. Det är där det händer, det är där det avgörs liksom. Och så är det väl 9 fall av 10 nästan, känns det som att kristalliseras första backen och sen så blir det, går de loss.
Jag tog och tänkte på det på toppen där att när jag såg dem åkte liksom, och ändå så är det 30 pers i klungan dit, alltså det är ju en tuff 3 mil dit. Och så tänkte jag på när du och jag var där på den gamla goda tiden i början. Och du kommer typ 18 och missar, får inte poäng för du missar om det är 10% eller 20% spärren.
Ja, det är ju, det skulle jag säga är två grejer. Det ena är ju, som du säger, vilken jävla skillnad det är på Ski Classics idag i kvalitet. Men sen också extremt överlägsen Anders Aukland var
i året. Aukland var ju, han vann med 5 minuter. Så kan bli faktafel, men det var mycket tidigare.
Nej, vi kanske måste lägga in en ljudeffekt varje gång vi inte vet exakt vad vi pratar om.
Men, men han var helt överlägsen.
Ja, men den är den sjukaste. Det skulle vara kul att höra Anders vad han säger om det. Men för min känsla är ju att en person som har gjort extremt många bra skidtävlingar, men att i alla fall som jag har mött han så känns det som att den gången så, ja, det måste vara en av de bättre. Jag kan inte tänka mig annat. Så otroligt.
Nej, alltså, jag tror att jag var typ 18-19 minuter efter och så var jag 28 eller något sånt där.
Ja, men det är ju helt sjukt att man missar 20% svärre när man gör det. Jag gjorde ju ett av mina bästa lopp. Jag var ju liksom topp 20 där. Det var inte alls dåligt.
Du var inte du så att du skulle ha tagit en rosa tröja, men du fick inga poäng för det var så långt.
Exakt. Jag skulle ha gått upp med ledning i rosa där, men jag blev diskad för att jag var över 20% efter Auckland. Det är helt sjukt.
Var det 20% menar du på?
Det kan inte vara. Det låter ju helt... Det är ju inte ens tjejerna efter. Eller?
Ja, men vi var kass. Tror jag.
Ja, vi var kast, det var vi väl, men...
Här, nu ska du få höra. Men
jag är för mig att jag åkte med Mattias och sådär också. Liksom,
ja, men det tror jag har efter. Nu kommer resultatlistan här, så nu får du höra av här. Ja. Så nu blir det ingen faktafel, det blir det äkta fakta. Han vinner på 2.05.40.
Mm-hmm.
Oskar Svärd kommer tvåa på 2.07.31. Så han är då två...
Ja, du ska räkna på det.
1 minut och 51 sekunder.
2 minuter och 10 sekunder, va?
Nej.
Nej, förlåt. Ja, det är rätt.
1.50.
Ja, betydligt mindre än vad jag minns det.
Men sen kommer nästa. Då kommer Rezac på 2.09.54. Så jävligt, han är ju 4.35 efter. Eller 25 efter den då. Sen kommer Mattias Fredriksson. 2.10.42. Sen kommer favorit Auden Laugaland. 2.10.44. Här var det ju tajt, vet du. De spurtade han och Mattias.
Ja.
Ja, sen har vi ju det. Alltså jag måste läsa. Sen är det ju, nu skiter vi tiden för nu är det mycket. I alla fall, är man 10 minuter efter så kommer man på 12:e plats. Och där är Martin Bajcicak.
Såklart.
Och sen har vi Jörgen Aukland, 6:a. Haugsby, 7:a. Myrland, 8:a. Ahlsgård, 9:a. Henriksen, 10:a. Martin Larsson, 11:a. Så har vi Bajcicak. Sen har vi också en favorit här.
Mm.
Fabio Santos, 13:an.
Mm-hmm.
Karivaris, 14:an. Rickard Andreasson, 15.
Mm-hmm.
Viktor Novotny, vet inte vem det är.
Nej, Tuvas bror, tror jag.
Ja, så kommer han. John Björgaard.
Ja, jag åkte ju även Björgaard då, tror jag.
Ja, du är jättenära. Du är bara 2 minuter efter.
Ja, men då kan jag vara med på toppen.
Så. Bruno Carrera och så Lars Ljung, 20:e plats. Och då, nu ska vi inte ha fakta fel. Men du är långt efter, vet du.
Ja, det är sjukt.
Han har 5. Du är alltså 13 minuter. Ja, du är nästan 13 minuter efter.
Ja, men 13 minuter på 2 timmar.
Ja, det är inte mycket.
Det är inte mycket alls det.
14 minuter. Men det var ju någonting med det där. Ja, men det är mycket tid i alla fall. Sen kommer Catania, Bonaldi, Erik Wikström. Så kommer, jag ska se hur långt jag är efter det här också. Jerry Alin, han är 18 minuter efter han. Och Daniel Tinell, han är,
vad är det för
också
år?
18 minuter efter.
2011? 12?
12.
10?
Vad sa jag att det var för? Inga faktafel här. 2011.
Du är stressad av oxen.
Ja, ja.
Jag märker att han har gjort impact. Ja. Alltså.
2011. Ja. Och så 31. Det är kepsmössan Alexej Ivanov.
Är det den tävlingen då du åker med när han säger det, eller?
Ja, det är det förstås. Det är det. Jag kommer säkert snart att jaga.
Berätta historien om kepsmössan.
Du, jag åkte kanske inte.
Jo, du bröt ju fan. Gjorde du inte?
Ja, men då är det inte det här året han är så jävla överlägsen.
Nej, det känns som att jag ska göra det längre.
Hela min utläggning är ett faktafel.
Ja, det är faktiskt det.
Det är fel år, eller?
Ja, det kan vara det.
Det var lite konstigt. Jag kanske...
Men har du hittat ingen Anders Öklands egen 09?
Jo, han vann också 2013, 09. Men var inte vi 13. Med nu? 13 och vinnande med 20 sekunder för Bauer.
Ja, då är det den där. Fan vad man minns fel. Och, 10 år sedan nästa år då.
Mm, det är 10-årsjubileum på slakten i Nova Loca som det kommer heta.
Mm, precis. Exakt så. Nej, det var en grym tävling. Damtävlingen var ju också fantastiskt rolig. Jag tänker vi gör så här, Jämberg. Vi inleder damtävlingen med att lyssna av drottningen Britta Johansson Nogen, alltså, som smackar in sin 21:a seger i Ski Classic. Så Wacke hade ju räknat på 43:e pallplatsen. Det är ju så mycket som man inte... Ja, man fattar ju inte. 43 gånger på pallen liksom.
Vad gött att du lägger in en referens där så slipper du ta faktafelet.
Exakt. Kasta er på Wacke. Så här säger Britta i alla fall när hon träffar Vasapoddens fältreporter några minuter efter mål. Eller berätta, vart är ni någonstans när du träffar?
Ja, nu är vi i Vallabilen. Det är en tag efter mål som hon har inte haft doping och haft lite allt möjligt sånt där. Men det är innan vi åker ner till fina, härliga Liebrechts. Så att, ja. Kanske en timme efter mål kanske kan vara.
Ja, så här låter det i alla fall.
Vasapodden.
Vasapodden igen här. Nu är det Britta. Du och de andra har fått gett ett tips till motionären här. Det ska du få tänka på. 3 veckor kvar till Vasan. Först har vi Isärska. Vill du veta en rolig sak? Lina, vet du att hon bodde förra året när hon vann?
De bodde hos oss. Ja, där. Ja, så det kanske
sen
är...
Sen bytte de hotell och så flyttar vi in där och så vinner du.
Ja, vi får nog boka det här till nästa år då.
Ja, för alla kommer vilja bo där.
Ja, precis.
Vi vinner hotellet. Hur var dagen?
Ja, men det här var en bra dag. Jag tyckte det var riktigt roligt lopp när jag och Lina kunde hjälpas åt och gå hårt. Sen är det, var ju speciellt att vi, jag tyckte vi gick hårt för det och ändå så tar de in väldigt mycket i perioder. Och så är det lite fram och tillbaka hur mycket vi ska våga köra för det. Men det, jag kände mig stark och det är väldigt bra. Sen är sista 15 kilometerna riktigt tuffa mentalt. När du är ju ändå ganska trött och det är inte så att det är lätt ut för utan du får kämpa.
Jag hörde, nu har jag inte sett skärm, jag har hört från hemifrån att på tv, där var de lite oroliga på slutet att liksom de plockade ju inte, men liksom det var ganska nära till de andra tjejerna så. Hade du koll eller hur kände du själv? Det var ju ändå, det var 44 sekunder så det var inte jättetajt mot målet, men hur upplevde du sista halvmilen?
Nej, jag har inte alls koll. Jag visste att jag hade ungefär 15 sekunder eller någonting till Lina där uppe på toppen och sen har jag faktiskt ingen aning och det är många gånger tyvärr som jag vänder mig om och kollar och vet ju inte heller om jag ska leta efter titta efter en gul dräkt eller är det någon annan som kommer bakom så jag var faktiskt väldigt orolig och det, just det där, här kan det vara väldigt speciellt med skidorna på slut, om någon kommer med superskidor så är det ju svårt att kontra där in på upploppet, så jag försökte ju bara försökte hänga på någon kille som kom och bara hålla fokus på mig och köra allt jag kunde till mål.
Men du sa det med killarna här, de är lite för bra alltså det, de är ganska långt fram i här fältet och för att ni egentligen ska få jättemycket nytta av dem på slutet, eller hur? För de åker ganska fort om det. Det är Pontus Nord som bland annat bara sista kilometern och så.
Ja, jag kände det. Att, och det gör en lite oroad när man är där att man inte kan gå med dem alls. Och då tänker jag, går någon annan med bakifrån, då kommer de ju jättesnabbt. Så att, det var ju som jobba med tankarna där. Men jag kände också några gånger att jag hade släppt killar som jag sen inte tappade så mycket mer på. Och då kände jag att det håller jag nog ändå okej fart.
Ja, det var en fantastisk dag.
Vasapodden.
Vad var din bild av avslutningen på damklassen, Järnberg? Hann du bli stressad eller visste du ingenting om vad som hände?
Nej, jag hann inte bli stressad. Jag stod där uppe då hade de 15 sekunder gått från i tremilsbacken där. Och
du stod på toppen av tremilsbacken?
Ja, att han hade bra drag. Och sen var ju Lina själv. Och så, sen kom ju Fleten och Ida tillsammans där, tror jag. Och sen kom de ju lite, lite styckevis där. Så det kändes som att... Sen var det ju inte så mycket killar. Det var ju som hade åkt förbi. Men jag kände att det där borde hon... Det kändes som att hon, även om hon går i kapp så kom hon hade så mycket att köra med den där dagen, kändes som.
Ja.
Och sen vet jag när de kom ner till Viktor där vid 6-7 km kvar, då hade de hållit ungefär samma avstånd. Det var 21 då var det till Lina och Fleten tillsammans då. Då.
Varför hade Fleten kommit i kapp? Man tänkte ju bara Lina. Ja, i alla fall jag hela tiden. Första halvan av...
Precis, precis. Och så sen får man se Britta lite på, då tittar jag på telefonen där och då tycker jag hon har bra drag. Och det ser bra ut. Och jag tänker att åka fortare, 20 sekunder fortare än det där, det blir svårt. Och så sen så ser man Fleten, de klipper in Fleten också där. Och då får jag, men det är lugnt för hon har ju bättre drag än Fleten. Och sen så fick man ingen riktigt tidsangivelse där, men det visar ju sig att hon åkte dubbelt så fort från dem där. Eller nej, hon dubblade tiden. Så att det var över 40 då, så att hon hade ju betydligt högre fart än de sista 50 meter ner mot målet där.
Jag är ju lite pessimist i de där lägena och tänker att det kommer aldrig gå. Det är ju mest för att man ska
bli så besviken. Var så nu också liksom? Eller?
Ja, verkligen. Och jag tycker att Ski Classic ska ha en eloge där. De gör alltså någon form av kamerabild från en skoter som filmar över axeln på Fleten. Så man får liksom se att hon ser ryggen på Britta. Så man får liksom en uppfattning av hur hon upplever, eller kanske inte upplever, men lite grann de bilderna hon jobbar med Fleten där i det läget. Och det är lite coolt faktiskt. Och de bilderna, då känns det ju som att fy fasen, hon ser ryggen. Det här kommer ju. Då går det ju fort, vet man. Men det är just, man lurar ju sig på avstånd och man lurar sig på tid. Liksom.
Det var likadant när jag stod där uppe också. För då liksom hade jag inte sett dem på en timme. Och visste att Britta hade tittat på min telefon. Så då undrade jag när hon hade fått en liten lucka. Och det var, de pratade om 10-15 sekunder. Och så svänger de om. Så jag kanske har 200 meter sikt. Ja. Och så går det upp för. Och innan Britta kommer upp. Då är alla de här 5 eller 6 tjejerna på den rakan. Och det känns ju ganska... man ser dem så känns det som att alla är väldigt nära. Liksom. Men det går ju sekunder på det sättet.
Ja, det gör ju det, vet du. Så alltså, nej, härlig sista mil i Girsken, att man står ju ganska mycket i farställning och man åker i väldigt lätt terräng, och det blir ofta när man får lite motlut så kan man nästan gå där man har på något vis. Det blir som, man känner sig ju alltid fräsch sista milen, så det är faktiskt en härlig, så minns jag i alla fall när man åkte.
Det är ju mycket, alltså alla dessa höjdmeter som man tar upp för första backen till climben, de ska ju ner där på lite längre då. Men det är ju också några ställen som är lite gnetig. Det är någon raka där som det är lite, det är inte mycket till lutning, men det är rätt jobbigt liksom och sådär. Men just det där att det blir, man ser ju på Britta också den bilden när man ser där, att det är väldigt, väldigt attack i åkningen liksom.
Ja, känns som svensk damskidåkning har en bra dag i skogarna i Tjeckien. Jag tycker Ida Dahl åkte ju väldigt frejdigt i början där och satte upp en bra fart. Lina Korsgren tog vid, såg jäkligt snabb ut tyckte jag, så stark ut. Pessimisten i mig sa att det här blir nog svårt att slå Lina idag. Och sen så får ju hon någon sån här smygmeter till Britta där. Och Britta hamnar väldigt efter i position. Och så lyckas hon relativt enkelt att gå i kapp. Och då förstår man ju att Britta kommer bli svår att slå idag. Och sen ju längre in i tävlingen man kommer, ju ser man ju att det här är en sån här ösa dag. Då det bara... Britta bara kan ösa.
Häftigt sist, eller andra backen, tremilsbacken, alltså det är inte mycket stopp känns det som i aktionen. Nej, liksom inte.
Exakt, det är det jag menar med ösa dag. Det
var... Ja, verkligen.
Hur skulle du rangordna Brittas prestation här? Du har ju sett henne vinna de flesta av de här 21-segarna, om inte alla. Vart kommer den in liksom?
Ja, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Hon har otroligt många prestationer och bra, men den är ju topp 20 i alla fall, det tror jag.
Kommer ihåg när Britta vann Girsken för senast, när hon faktiskt ryggade oxen i några sekunder.
Ja, och precis, i Gärdalen kan det vara där, om vi ska försäkra upp oss att det inte blir ett faktafel här. Men det är också en jättehäftig tävling, och även när hon vinner i rundbanan där, precis före Lina då också, det är samma, de är gisärska, och Lina vann i fjol, så de är lite gisärska specialister de där.
Lina är lite smyg Eide Pedersen kanske.
Men det som är lite roligt med Lina, hon är väldigt stark upp för i år, och i fjol vann hon ju gisärska också, men jag har ju före det så såg man inte henne som en uppförsåkare av den rang som kanske Britta Smutna och Astrid där, men det är hon ju absolut på samma nivå nu liksom.
Ja, det jag får lite känsla är att det sista saknas när det blir brant upp för. Av någon anledning. Men annars håller jag med att när det gäller att klättra backar rätt länge så är hon rätt stark i år. Känns som hon har tagit steg där. Men just det där när det blir tokbrant att Britta kanske kan kränga sig upp lite snabbare.
Ja, så kanske det kan vara. Precis.
Sen har ju Astrid försvinner ju väldigt tidigt där.
Ja, hon kliver av i Nova Loka redan tror jag.
Ja, sugen på en natt på Nova Loka där.
Men du, jag ska berätta, när vi kom dit på så pratade jag och David lite grann. Och då berättade ju David att de har renoverat Nova Loka.
Ja, det var två alternativ. Det var riva eller renovera.
Ja, men sen hade Victor varit in där och han sa att det luktade väldigt speciellt där inne. Men det kanske inte är råttgift under sängen och så länge.
Nej.
Så att, vi kanske också ska säga att Nova Loka att man ska ju inte lyssna på. Man kan ju faktiskt ta sitt eget, bygga en egen bild och åka dit och bo en natt också.
Ja, med tanke på, jag ska kolla vad de ligger på i ranking på TripAdvisor och sånt där.
Det skulle vara roligt faktiskt.
Men däremot så, du var inne på det lite grann här på fältet. Känns som att vi har hittat ett guldboende här. Lina bodde där i fjol och Britta bor där i år. Vad är det här liksom?
Det är ett hotell mitt i, ja det var ju speciellt att det var så. Alltså det, men det var väldigt bra där också måste jag säga. Det var ju ett hotell där nere som jag glömt namnet på nu. Men det var ett fint hotell tyckte jag.
Kommer du ihåg det hotellet som ligger vid starten som vi alltid sprang upp och sket på innan start?
Ja, men där hade vi bilen nu. Det är där fältet kommer ifrån.
Okej, men vad, det hotellet verkar ju riktigt fint ju.
Ja, men det ser nog fint utifrån. Pudding var även in där. Han besökte den flesta hotellet. Och han var inte nöjd med det hotellet. Det lukt. Men däremot så är det 3 år sedan så var det förbjudet att röka inomhus i Tjeckien. Och det har ju höjt upp alla hotell avsevärt liksom.
Ja, just det. Ja, det var ju någonting vi slet med.
På Nova Loka,
ja. Och även när vi bodde där på Svensk hotellet där med bys.
Ja, just det. Där är jag precis. Och kanske även när vi bodde nere i Libels den gången.
Ja, definitivt. Ja, det går framåt.
Ja, det gör det. Nej, så att, nej, men det där vinsthotellet, det får vi ju ta och försöka hitta igen då. Nu har vi ju något positivt med oss från det, så kanske man ska ta boka upp det redan nästa år igen då.
Mm. För Elin Morin sover där också och gör väl också en kanske årsbästa till och med.
Ja, inte kanske, utan absolut årsbästa. Det tycker hon ser när jag står första gången uppe på toppen. Nu har jag fått lite vad säger man? När du ger mig någonting, när du skriver någonting, vad heter det?
Rapporter kanske?
Rapporter, ja, precis. På väg upp där, bra. Rapporter att Elin ser bra ut liksom, och så här har vi fått. Och sen när hon kommer upp där tycker jag att hon har en helt annan aktion och ser betydligt bättre drag i åkningen redan, eller alltså trots att vi åkte en mil upp för, än vad jag tycker hon haft tidigare. Och det är väl inte så konstigt, hon har varit sjuk och skadat om vartannat i ett par, tre månader nu, och nu har det ju funkat i, ja det är inte mycket, det är bara någon vecka, men en frisk och hel kropp är ju bättre än en inte frisk och hel kropp liksom.
Ja, så det kan man säga.
Hon gör helt klart sin bästa, som jag ser, tävling för året.
Ja, hon är på rätt spår. Definitivt. Ja, Emil Persson ser också jäkligt bra ut tycker jag i början på tävlingen. Jag pratade med honom också, så känns det som att 2 mil höll det. Sen så var det, han var ju sjuk där innan. Hade ju en väldigt stor ingång i Särska med 2 pass endast i träningsdagboken innan han, eller egentligen mellan Toblach, Cortina och Särska Paddesatkar. Och det var kanske det som kommer igen lite grann där då. Och han har ju haft ganska struliga veckor sedan han vann där i Kaiser också, med först en längre sjukdom och sen den där det som var 4-5 dagars därefter Toblach. Så att han får ju sota lite grann för det i slutet här, det känns som.
Du, vi ska återkomma till Emil. Jag ska återgå till det här 2011 här. Ja. Jag har hittat mig själv i listan nu. Det är så här att jag kom 32. Jag åkte ju precis. Jag var ju precis efter Ivan och Kepsmussan och Jerry där i mål. Men det som är att jag finns inte på Gisärskas officiella hemsida att söka. Då det finns ingen resultat på mig. Så att de har tagit bort mig därifrån.
Varför då?
Det kanske är någonting med att det här faktafelet på podden och så.
Men du, berätta om kepsmössan. Det är inte alla som vet det. Eller ingen som vet det. Ska jag
nej,
säga.
Det var ju en... Nej, exakt. Jag kommer ju åka ut för den här härliga utför som du pratade om.
Sista milen alltså.
Sista milen. Och då har jag gnetat på... Ska se hur långt efter jag är dig. Det är ju 5-4 minuter. Kan jag vara med dig till Tremilsbacken? Ja?
Säkert.
För jag har för mig att jag hade lite problem där med lite allt möjligt. Och så åker jag på där upp och så kommer jag Röjalin i kapp mig. Och då säger han till mig typ och så här att kom igen nu, vi samarbetar ut för det här. Tittar han fram, han med kepsmössan. Och han körde ju alltså med någon slags keps med såna här öronlappar över öronen.
Ja. Jag tycker det är underbart av Jerka att ändå specificera vem Ivanov är. Liksom. Det, är också, ja. Det är ju inte Ski Classics 2020 direkt, säsong 10. Man måste berätta vem det är man kör med. Liksom.
Nej, det är Ivanov. Ivanov.
Vet inte vem det är han med kepsmössan. Vad tycker du om kepsmössan som mode då? Kanske är
det någonting? Nej, ja, men det, är också, det har vi också tagit. Det är lite movie. Snart har vi tillbaka till det. Jo, men, ja, men det var väl, det, den slog ju aldrig riktigt. Ivanov kanske inte liksom fick den här höjden på den.
Det var riktigt fult egentligen.
Ja, det var riktigt fult. Vi måste nästan hitta en bild på Alexej Ivanov i kepsmössan.
Ja.
Men vad det fan då sa? Du vet, nu Friden, du som är lite modeintresserad och sådär.
Mm,
så har du sett att de har sån här midjeväska som var populärt förr?
Ja, men jag såg Fleten åkte med en sån där variant.
Ja, men det är inte åkte här nu, utan de hade en sån här midjeväska, vet du, som man hade pengar i och sånt där.
Ja, sån här turistväska liksom.
Ja, sån har man ju liksom sådär över, så konstigt sett över axeln och ner så den hänger snett.
Ja, just det. Som ett bilbälte.
Ja, precis. Man har det från axeln och ner och så. Ja. Och vet du vad som var inne i Särska? Aha.
Nej.
Det var att ha ett sånt där med Rex. Alltså alla fabrikanter Rex sålde sådana där. Och det gick ungdomarna runt med sådana snett över kroppen.
Ja, alltså en midjeväska från Rex snett över kroppen.
Exakt. Så där var ju Rex liksom gått med i, inte bara skidmodet, utan det är ju modet. Det är ju hetare än hetaste.
Är det så att du till och med skickar ut en liten varning till Coxa att de måste tänka om?
Att de måste göra midjeväska.
De måste tänka på bilbältsväskan istället.
Ja.
Men det kommer jag ihåg från skidgymnasiet. Tara som gick i din klass. Ja. Hon var ju så jävla liten så att hon hade ju så svårt att dra åt vätskebältet till max. Liksom. Så hon fick köra. Hon körde ju ibland den där...
Över axeln?
Ja, jag sprang nog pass med honom. Bilbältsprincipen där.
Det kan man säga bara före sin tid i...
Apropå det, kommer du ihåg att många vände på vätskebältet och sprang liksom med det här topplocket neråt? Ja, exakt. Kommer du ihåg det?
Ja, inte så där. Jo, men lite så kanske. Så är det aldrig längre.
Nej, men det kändes som en strategi för att det skulle sitta bättre. Liksom. Jag vet inte om man fick tyngden neråt så det inte skulle... Jag vet faktiskt inte, men det var ju ganska vanligt skulle jag säga.
Ja.
Alltså, sidospår. Men,
ja, vi går tillbaka till Emil. Nej, men Emil, när de kommer upp där till mig, där jag berättade om Elin alldeles nyss i toppen där, så ser han ju enormt bra ut. Alltså, han ser
knappt ut som han... jättebra första backe. Liksom.
Ja, han ser inte ut som han öppnar munnen här, vet du. Mm. Och där ser ju Mackan rätt pinad ut istället. Och att de en ska vara med och sporta om i andra grupp och den andra ska bli avhängd en halvtimme senare där, det kan man inte tro liksom inte. För Emil ser enormt bra ut här, och det roliga här då att nu har Emil, som du sa också, han har haft problem och sådär, det är ju inte konstigt, han är ju varit sjuk och orkar ju inte, han var ju då, hade ju ett träningspass typ innan den här tävlingen från veckan innan och sådär, så att det är inte konstigt, men tänk då med tanken att vi spolar tillbaks till Livigno, där vi åker i en timme och lite drygt en timme. Jag ska inte säga någon tid nu för det kan bli fel.
Ja, det blir fel.
Kort tid i alla fall, tar vi. Mm. Och då, så i den formen är ju Emil nu igen. Hade vi åkt till Livigno idag, eller i söndag, så hade Emil kunnat vunna.
Du tror det alltså?
Ja, det tror jag. Det tror jag.
Du alltså, tror inte att det gått ännu fortare liksom, om man säger?
Nej, det tror jag inte. Alltså, han hade kunnat åka ännu fortare.
Ja, för han kan ha gjort den första bilen kanske.
1.27.35.0 åkte Emil på där. Det tror jag han hade hållit nu också.
Ja. Och Oxen sa ju det då tänkte jag lite grann, ja det här är ju en, delvis har han ju såklart rätt, men delvis så är det kanske också en liten frustration över att
han inte tränar på det.
Ja, men exakt, att det här är allt under 4 mil är ju, det är ju inte långlopp för mig, det här är inte det här jag ska bli bra på.
Nej, så är det ju, men sen om vi ska ta den så vann ju Emil Kaiser också, det är långlopp, så att han klarar ju det. Men just det här att han har liksom missat lite träning och så gör ju att han kanske inte orkar den där sista timmen den här gången. Då. Du hoppas vi ska råda bot på rejält till Vasan då.
Såklart.
Men att Emil var bra fram tills han varit krokig muskulärt och så, det vågar jag sätta väldigt mycket på. Så det var ändå roligt att se, för att han har ju haft det lite kämpigt i Marsan och han hade ju, tyckte inte att han hade rätta riktiga bästa känslan i Toblach eller inte.
Nej, precis. Det blir ju eftersatt av sjukdom, det vet vi sen förr. Får man en sjukdom som sätter ner en 5-6 dagar utan träning mitt i den här perioden, så är det ju tufft att studsa tillbaka i en vettig form. Så är det. Emil har gjort det jäkligt bra ändå. Han plockar ju sina poäng liksom och Ja, när vi summerar säsongen så är jag övertygad om att det ändå är rätt beslut att stå på startlinjen i de här tävlingarna.
Ja, han är ju fortfarande rosa nu, även om Max Novak tog in väldigt mycket så den blir ju en...
Ja, det blir en rysare. Novak är ju för jäkla stark alltså.
Ja, det är alltså, jätteroligt och imponerande verkligen. Och,
du har ju haft lite koll på hans träning där också. Berätta.
Nej, inte koll. Jag bara följer han lite. Han har ju tennistränare lite.
Jonas Björkman har klivit in.
Jonas Björkman hjälper han lite. Han satsar mycket på första serven i år.
Ja, så. Ja faktiskt. Man kan inte ha en första serve som en andra serve.
Han är cykeltränaren Mattias Räck har jag. Och de profilerar ju den där träningen ganska mycket båda två.
Ja.
Och det är ju,
vilket är kul. Det är berikande.
Ja, det är skitroligt. Det är ju skitroligt verkligen. Så nu ska vi inte gå in. Det kan ju bli faktafel om jag säger vilket pass han hade kört efter Toblar. Så det får ni kolla upp själv på social media. Men de kör ganska hårt och ganska annorlunda gör de.
Ja, men ta det passet från Toblar så kan du väl göra.
Ja, men vi kan kolla. Du kan hålla en låda, ska jag ta fram det så ordentligt.
Ja, jag kan tycka så här, när det gäller Max Novak och helgen så är det en av de mest oväntade i annars den här filmen som känns som man har sett flera gånger. Att han och Anders Ökland faktiskt kommer ifrån den här stora gruppen där vi har fyra hårt arbetande lagerpojkar bland annat och en stor grupp i lätt terräng, att Ökland ska vara den som liksom tar sig loss, som kanske inte har oxens taktomslag riktigt utan... taktomslag var det ord jag sökte. Omslag. Skitsamma. Men att det är kanske det som förvånar mig mest i den här filmen man har sett tusen gånger, att de faktiskt kommer ifrån storklungan.
Ja, jätteimponerande. Och det där gör de ju i något av de här partierna, mellanpartierna där de får lite lucka. Sen blir liksom vårat lagerarbete väl lite, kanske lite trötta just där då.
Det blev lite truckförare kan man säga.
Ja, lite truck. Så att de får några meter där och det gjorde ju att de fick den här luckan. Det ser ganska så här lite konstigt ut att det kommer en vilt jagande klunga. Så har de liksom bara åkt ifrån de sista 5-20 meterna.
Ja,
10-15 sekunder.
Exakt. Och jag sitter ju också på känslan lite grann att när man kollar på Lina framförallt och på Ramudden, Max och Lina samma team i Ramudden, att Lina har snabba grejer ner till Jizerska där och sen när man kommer upp på toppen så känslan när fleten kommer i kapp och Lina tappar mycket på Britta, det är ju många saker som påverkar, men känslan är kanske att det är inga plusskidor längre på Lina och så kommer Max då som lyckas gå ifrån den här gruppen och det gör man ju inte på minusskidor.
Och Max var ju avställd i båda bergspriserna, han var ju mellan Emil och klungan bland annat på andra. Jag trodde han var lite krokig men det var han ju tydligen inte. Och sen så hade han lite för små truger sa han till mig efteråt också. Så att han, det spelar ju roll alltså, om du sjunker ner varenda gång. Det är klart att du har kanske 15 sekunder i en ragg. Det är offensiv inte så mycket på 2 meters uppförsbacke liksom.
Du pratar med han efteråt alltså?
Ja, det gjorde jag.
Sjukt besviken att du inte kan fälta in han då. Det känns som du skulle ha gjort.
Det var ju dumt alltså.
Du får nya chanser. Har du hittat hans träningsdagbok eller?
Nej, det har jag inte gjort. Men det var nog på en story kanske. Men jag kan väl berätta att jag får ju för mig att det typ är så här.
Hon får safea mycket mer än vad du brukar göra.
Ja, men du vet, vi har fått så mycket skit för våran faktakoll. Så vi måste ju skärpa oss. Vi måste ju anställa någon som kan liksom skriva manus till
vår podd. Ja, men det är ju en spekulativ podd det här.
Ja, och det kommer vi fortsätta vara. Vi slutar. Vi ska
berätta hur han tränar.
Jag skulle säga att han körde 4 timmar. Ja, med 3 eller 4 gånger 15 minuter intervall dagen efter Tovlars.
Ja. Det är ju lite annorlunda än vad...
Ja, det är väl skitsamma vad han körde eller inte körde. Men han kör, de tränar mycket och de tränar annorlunda och sådär. Sen kanske det inte är så annorlunda mot för vad många av de andra långloppsåkarna gör. Men fortfarande så är ju liksom standard traditionell skidåkningsträning. Så det är väl det som gör att det dyker upp liksom där att det har hänt mycket grejer och så. Och de har tagit in något nytt i skidsporten. Men det är lite annorlunda i alla fall. Och att han är bra i år... eller bättre i år än vad han var tidigare, det går ju inte att säga någonting om, inte han har uttagit väldigt kliv.
Det kan man lugnt säga. Men du, utrustning, vi snackade lite grann om det där. Jag får ju en bild av att det är, som det ofta brukar vara i Irsken, lite lurigt, lite speciellt och att det är lite skillnader också över en sån lång bana med ganska stora höjdmetersskillnader, att det är lite torrare snö på toppen. Och att det kändes som att
Irsken är ju svår liksom, det har ju alltid varit, och vi har ju en historia av dåliga skidor.
Spöke nästan, va? Ja, exakt.
Ja, vi har ju haft det faktiskt då. Fjol väldigt dåliga skidor året innan det på merparten av personerna som åkte, eller åkarna heter det. Väldigt dåliga skidor. Då vinner Britt och Anton är femma. De har inte dåliga, väldigt dåliga skidor.
Men då trodde vi att det fanns ett litet märkeskillnad där. Alltså,
ja, men Fischer, det gjorde vi bort oss ändå på Fischer i fjol. Och så där. Så det, ja. Det,
och så sen för då hade vi bara Britta och Anton på Fischer, eller hur var det?
Ja, exakt.
Och så resten på Balsas.
Ja. På rundbanan hade vi inte heller bra grejer liksom, för några år sedan. Där. Så vi har haft inte lyckats. Liksom. Och vi gjorde en liten korrigering. Det var ju Viktor som ville det, att vi skulle komma lite tidigare, få lite mer tester, hinna göra lite mer jobb inför det här och sådär. Och så sen hade vi riktigt långskott där. Marcus Laggar åkte ju efter, senast vi hade med i podden här, så var han faktiskt på ISPO-mässan i Tyskland.
Just det.
Och Marcus är en talförd person, så han pratar ju med allt och alla. Och träffar ju där, han var ju där med Christer Majbäck och Bosse Ybe på Skigo då.
Mm.
Och träffar då den ryska delen av Skigo. Var det. Och då så berättar han, nu är det Toblach och sen är det Jisärska. Och då hade ryssarna sagt, men Jisärska, där har vi ett tips liksom. Alltså, där måste ni gå rött paraffin. Det har vi aldrig någonsin tävlat på. Och ni måste gå C44-7.
Alltså ryska Skigo-avdelningen kan man säga.
Ja, de säger det till Marcus. Och Marcus säger, ja, det får vi testa. Det, vi vet ju inte vad vi har gjort för fel. Lite fel, vi förlorade fel struktur och så vidare. Men vi vill ju ha, så det är ju intressant där. Så vi kommer ju upp där på torsdag kväll och inkvarterar oss. Och sen ska vi göra lite tester dagen efter och så. Då. Och då testar vi. Och mycket riktigt så funkar ju de här produkterna väldigt, väldigt bra. Som Skigo och Ryssland har sagt till Laggar. Då.
Ja.
Så vidare på lördagen så testar vi vidare och det blir ju inte rött paraffin som de har sagt, utan det blir orange paraffin blir det. Men det är fortfarande inte de här vanliga paraffinerna vi brukar gå på. Nej. 157, 1 och 2 och så, utan det är ett annat Skigo-paraffin där. Och vi hamnar ju också på C44-7 då, en pulver som vi inte har tävlat på under den tiden vi har kört Skigo de sista 3 åren. Och det är ju det bästa där då. Det var faktiskt, det ser man ju, det hade vi väldigt nytta av, det här samarbetet vi har med Skigo, liksom byta erfarenheter och sådär. Så att det, där får vi tacka Skigo och Ryssland då.
Ja, verkligen. Och lite speciellt att det är så annorlunda i just Tjeckien.
Ja, jag sa just det också här, när vi kommer dit så är det nysnö liksom. Och om man bara tittar på, om man bara ska läsa sig till vad 44-7 står för, den där, så är det ju grovkornig snö.
Det går motsatt mot
den går motsatt där. Så det, vad det är liksom. Då, så men att det är lite annorlunda i Tjeckien. Och det ska ju sägas, i år har vi bra skidor. Så det var ju jätteroligt då. Liksom det, sen är det inte bara det pulvret. Vi hade säkert kunnat gått N21 med gott resultat. Eller kanske LDQ som har gått där 2 år tidigare. Med gott resultat. Men nu får vi ju bra svar på 44-7 där. Så det är ju, och det är ju många små, fjol går vi lite fel på rillen, det gör vi inte i år och så där, så att vi har ju lite bättre, eller vi har ju bra grejer nu, och det var ju skönt för oss att liksom klara den pucken då.
Ja, verkligen. Hör du, sen så fick vi ju gäst inspel här igen av det är väl egentligen ingen gäst som sådan, Daniel Slangen Rickardsson. Han känns ju ordinarie på många sätt egentligen. Jag tror många ser på oss som en duo. Alltså du och jag, Vasapods-duon, och vi håller på. Men vi är ju egentligen en trio från början, och det är ju egentligen Slangen som är liksom urfadern till det vi kallar för teammoral. Liksom. Så att Danne har ju en ganska snabb och enkel och lätt väg in i den här gruppen, och han tog den vägen.
Ja.
Han ställde in Falun och åkte till Girsken istället.
Ja, och det var väl jätteroligt. Och vi har ju haft lite, han var ju med. Det var ganska odramatiskt så. Han
var med i Åre på läger, va?
Han var med på läger, ett par läger i sommar, alltså. I alla fall i år.
Ja, i år var han med i alla fall. Ja.
Precis. Så att det var ju och Daniel är ju en jätte, alltså det är ju, han är ju inte visad i år riktigt så här, men han har ju vilken kapacitet karln har. Det är väl en, tillsammans med Kalle Halvarsson är det från den traditionella världen som har högst kapacitet och göra riktigt bra resultat fortsatt tycker jag.
På svensk nivå och, tänker du?
Ja, på svenskarna liksom. Och men sen så, nej, jag vill, kommer in och det är ju inte bara att kliva in, det har ju tjurat och Kolonia visat också liksom, så att, men han gör väl en stabil insats och gör ganska mycket jobb för oss och för Mackan och för Öyvind neröver mot målet från toppen då. Det är ju en, det blir ju så att om vi tittar på där så när vi går över och Real har fått sin lucka där på 28 sekunder och andra bergspriset så är det ju Real borta så att säga, så att det är ju vi och det är ju Koteng, för kaffekokarna är ju framme med Morten Eide som ska göra det då. Koteng har ju, de är ju lite där vi var i diagonellen då. De har 2 gubbar i gruppen efter att de har en dålig dag och flyger av ganska tidigt. Och ja, det, och ryssarna inte heller med av någon anledning. De, om de har dåliga grejer eller en dålig dag, det vågar jag inte säga. Men de har ju bara en ryss i den där gruppen. Det är inte många kvar, det är ju ett 20-tal kvar i den där gruppen. Det är inte ens det. Det är ju 15 kvar i den där och vi har 4 i den då.
Ja, precis.
Så vi, får, vi tar ju ansvar. De vill ju vinna liksom. Och Mackan har gått självförtroende i sin sport och han börjar känna att kroppen svarar lite bättre än vad han gjorde i början. Han hade ingen rolig dag första timmen.
Han var inne på att bryta, var det inte?
Ja, han var inne på att bryta för att det kändes så riktigt dåligt upp över där och så.
En bra lägstanivå ändå att skala in en åttonde plats.
Jättebra, det är jätteimponerande att vinna sporten där också. Som vi,
ja, exakt.
Det som stör mig, eller det som är lite, jag tror ju att Marcus och Daniel ligger lite långt bak när Real-tåget liksom lägger in den sista växeln upp över där mot i Smutnabacken då, som vi kallar den nu. Mm. Och Emil och Andreas ligger ju bra till, men de kan ju inte svara, har ju inte dagen för det. Men kanske vi hade lite mer att köra med de andra två som faktiskt, Danne rundar ju fältet upp över där och Mackan vågar inte säga exakt vart han är när de går in, men han är ju inte i kloss på ragget.
Samtidigt så är det ju en del av gamet någonstans.
Absolut, alltså, alla vet ju vad som händer. Nej, det säger jag ingenting om. Det är inte att vi har otur att vi hamnar där bak.
Nej.
Utan det,
det är också sjukt det. Häftigt av Emil. Alltså som
absolut.
Har
Emil
lite soppatorsk
där. Och det är det som Danne och
lyckas alltid ha positionen liksom.
Exakt, det är det Danne och Mackan inte gör. Det är inte att de har otur, utan det, de klarar ju inte det då, i den hårda utförkörningen som är liksom. Det gäller ju att ligga på där också. Men då hamnar vi där i det läget att ja, men då får vi göra lite jobb ner och försöka hämta in dem. De gör mycket jobb, men det blir lite för långa körningar och kanske lite för få som hjälper till. Och där och framme går de runt. Så det går ju från 30 till en minut på en milsåkning där och sen är det ju kört. Mm. Och sen nästa grej som man kan tänka att det här var lite synd att vi missade, det är ju Auckland och Novak-stöten med några kilometer kvar där.
Verkligen.
Där skulle man vilja haft med någon och kanske närmast i hans var väl just då. Och eftersom att Danne gjorde mycket jobb ner, kanske hade spelat ut lite av sitt krut. Och så kanske det var Mackan och Yvin man hade hoppats skulle kunna gå med i en sån då.
Ja, och det är kanske den största taktiska missen vi gör. Förutom möjligen position på enskilda åkare in i treningsbacken.
Ja, det är nu som det blir som vinner i Mackan. Så det är ju bra att vi vinner grupp i alla fall när vi jobbar för att få ihop
det. Det är starkt alltså. Det är fan Mackan imponerad. Det där är ju en svår spurt. Det är lite tillfälligheter och lite skidor och jävla viktigt med position. Och, ja. Han imponerar verkligen alltså.
Ja, nej, men det var jättebra. Det var bra. Ja, men det var bra. Så även studsade sig tillbaka efter en bedrövlig tobblar som han själv säger och studsade sig tillbaka sen då. Sen var inte en jättenöjd med det här, men han är ändå på en nivå där man känner att det är åkbart framåt igen liksom.
Mm. Det blir nog en trevlig vår, mars, april skulle jag tro för Öyvind.
Ja, det lutar väl åt att han är på väg mot samma, det har han ju pratat om. Alltså han är ju bra ofta härifrån och in och sådär. Så att det får vi hoppas att tronar från Vasan och Birken och Reistad och Leve. Det är ju tävlingar så där både Öyvind och vi tror mycket på honom. Liksom.
Mm. Ja, men exakt. Hör du, någon annan som var i bra form här igen måste jag väl ändå säga. Det är ju Magnus Öst. Ski Classics, ja, fantastiska han ju, fotograf. Alltså, han är ju alltid bra, men jäklar, jag tyckte han var riktigt vass i helgen. Alltså.
Ja, nej, men jag tycker att han är bra. Han är bra. Han
får liksom det här lite, nu blir snötyngda träd. Ja. Det blir liksom som man, så pass kallt att man ser andningen. Det är det solljuset som tränger fram. Och det skildras ju på ett nästintill poetiskt vis, tycker jag, av Öster. Han tar ju bland annat den här klassiska tre gringos-bilden. Vet du vilken jag tänker på då?
Ja, precis.
Den är ju legendarisk när det står tre vilsna lagerarbetare där. Kollar efter trucken i målgång, där står de.
Precis.
Honk, Mackan och Slangen.
Ja.
Riktigt mästerverk, ska jag säga.
Ja.
I bildformat.
Och jag har ju träffat han här för någon vecka
sedan. Exakt. Det är för er som inte känner till Magnus Öst, så har vi ju en fältreporter som har gjort ett enormt bra porträtt av mannen som tar flest porträtt i Ski Classics. Vart är vi någonstans nu? Vi får spola tillbaka några veckor, va?
Ja, vi hade faktiskt inte påbörjat januari-turnén som vi slutade, utan det här är dagen innan Seefeld, Kaiser Maximilian, vid Lautakdalen och testa skidor. Och Magnus Öst, han dyker ju upp var man än är på banan, alltså kommer ju Magnus Öst.
Ja, faktiskt.
Han gör ju sitt jobb otroligt bra.
Ja.
Gör han. Och där dök han upp.
Ja, och så här lät det när du fick möjligheten att byta några ord med han.
Vasapodden.
De är magiska.
Så, då har Vasapodden gett sig ut på fältet igen och laggar står och solar sig som vanligt här i bakgrunden. Men vi har stött på en han som förmedlar Ski Classic ut till er som tittar, i alla fall i bildform. Magnus Öst, tjena dig.
Tjenare, tjena.
Ja, vi har ju träffat David här som är mannen bakom, men du har ju också en väldigt viktig funktion i Ski Classic. Vad är din roll egentligen?
Det var ju väldigt fint sagt, till att börja med.
Ja, men så må man väl säga. Alltså, för mig så liksom, Ski Classic är ju den snygga delen av skidåkningen och det är du som förmedlar den.
Ja, nu får jag nästan lite god.
Har jag fel, Lagar?
Nej, det är helt rätt.
Det är väl lite så jag önskar göra mitt jobb, att det blir en bra bild av Ski Classics och att på något sätt genom bilder och på annat sätt förmedla att skidåkning är riktigt, riktigt kul.
Och då pratar vi inte tv-sändning utan allt annat är det du som styr över, eller?
Ja, just nu står jag faktiskt och filmar för sig till tv-sändningen, men ja, jag fotar ju stillbild och försöker få ut bilder så mycket som möjligt från Ski Classics och på er skidåkare och på från loppen och sånt där, och ja, får det att spridas helt enkelt så mycket det går, och tar jag bra bilder så känner väl jag att då kanske det sprids lite mer.
Och alltså, du gjorde ju en klassisk jobb här för 3 år sedan, va? När du då var du ju faktiskt tv-producent också, eller filmare var du?
Ja, just det, här i Kaiser. Det var
snöåret.
Snöåret när allting gick fel, allting gick sönder, det fanns ingen tv-sändning. Jag stod vid sprinten här borta och tänkte ta lite bilder, då får ett telefonsamtal att du får hoppa på skoten, tv-skoten, och filma med dina stillbildskameror. För vi måste ha någonting så vi kan göra en highlight till Eurosport, var det då.
Så då körde du med mobilen, eller?
Nej, jag filmade med mina stillbildskameror. Och efter ett tag så kände jag att nu har jag nog till en highlight i alla fall. Och då började jag köra Facebook Live helt enkelt.
Så var det, precis.
Och det var kul. Det var otroligt responsivt. Alltså, jag satt ju där och filmade samtidigt som man fick upp frågor. Så kunde man ropa tillbaka. Ja, den och den leder. Det var fan framtidens tv på
sig. Ja, det där. Men annars då, liksom, bild, teamen, Ski Classic. Vad vill man förmedla? Liksom? Vad tänker du? Vad vill man få ut till följaren eller till stora massan?
Det där är en tung fråga. Och den tycker jag vi alla ska ta och svara på. Vad är det vi vill säga egentligen? Vad är det vi vill med det här? Jag kan ju ha mina svar, men det skulle vara häftigt om vi kunde hitta någon gemensam nämnare där, någon fana vi kan gå under. Det här är Ski Classics, alla vet om det, och det är det vi också förmedlar ut allihopa, tillsammans. Det skulle jag tycka var fint.
Ja, det är härligt. Och just nu, vad känner du just nu att det här vill du förmedla?
Nu är det ju bara härligt. Solen värmer mig på ryggen. Jag känner mig varm och skön. Och spåren är fina och alla är glada. Och det kan man förmedla.
Har du gjort det här sedan vi startade 10 år sedan? Eller?
Ja, i princip. Jag har varit med faktiskt sedan början i princip. Och det har ju också gjort att det är väldigt svårt att sluta. Det har blivit helt klart en liten drog att sticka iväg och få träffa alla. Men jag ser upp också till alla skidåkare.
Och före det, skidåkning, hade du något med det att göra då?
Nej, inte mer än att vi har stuga i Sälen och mina föräldrar lärde mig längdskidåkning när jag var väldigt liten. Jag låg i mammas mage när hon hamnade i en snöstorm med morfar uppe på Sälenfjällen. De kom inte av fjället helt enkelt och fick tillbringa natten där. Och hon var ganska illa medtagen när hon kom tillbaka, men jag klarade mig.
Du klarade dig. Ja. Och du föddes inte på fjället? Det hade varit
nej, men det var inte så långt kvar så att... Nej, det gjorde jag inte.
Nej, grymt. Ja. Magnus Öst, alla bilder ni ser från Ski Classic kommer från denna man. Tack ska du ha.
Tack själv.
Vasapodden.
De är magiska.
Du, det var ett jäkla fint möte du fick till där med Öst. Det var hela livshistorien nästan till där.
Ja, han berättade hur det var lite roligt att höra faktiskt. Men Öst gillar man ju. Han har varit med i 10 år. Och det är lika länge som Ski Classic. Han sköter sig själv. Liksom. Han åker runt i sin bil och dyker upp här och fotar dagarna innan. Under tävling kan han, ja, som han, när vi pratar om där, han sitter på skoter och livesänder på Facebook.
Ja, alltså, vi säger att han är ett relativt okänt ansikte för många, men han har ju kanske ändå gett paniken ett ansikte när han flera 100 000 tittare sitter alltså och sänder, som ni var inne på där, Kaiser från skoter med sin mobiltelefon, och så gör han ju den här klassiken som händer ibland, att man trycker på växla kamera. Så att istället för att filma bakåt med kameran så vänder man sig och filmar fram med kameran. Och det här är alltså en tävling där det inte finns tv-bilder, så att alla bilder går via Magnus privata telefon där. Och han gör ju den där klassiken och får ju se sitt eget ansikte då pryda hela skärmen där i några sekunder. Så den paniken i blicken är ju liksom, han är ett känt ansikte ändå.
Ja, han är bra Magnus Öst. Så det...
ja, skriget från vildmarken. Han har ju också lyckats att tagit en... Det här är också rätt hård konkurrens, men den överlägset fulaste bilden någon har tagit på mig någonsin. Och det är också, ja, det är ju isländska anknytning. Den är ju alltså tagen i samma målfolla som Tre Gringos står då. Kommer du ihåg den här bilden?
Ja, det är säkert. Berätta.
Fruktansvärt ful. Alltså, jag är ju inte, jag har ju poddutseende. Jag är ju inte bildskön annars heller, men där var det alltså. Det var ju den här tävlingen jag åkte med en skatestav och en klassisk stav. Den gick jag av i början där. Jag är ju en ganska
det var
bra
det
tävling.
Året jag bröt. Det var det året jag bröt.
Ja, precis. Det var en misär tävling som valt. Men det var fint väder då också faktiskt.
Ja, jättefint. Det var ju då jag fick syn. Jag åkte så sakta ner. Det var ju då jag fick syn på de här utsiktsplatserna.
Ja. Just det. Det var första gången. Ja, då i alla fall så. Jag har ju någon spurt där med Bysse, vet jag, var med bland annat. Och så var det väl någonting. Och går i mål och liksom. Färgen har ju fryst igen och liksom.
Denna bild måste du leta rätt på.
Ja, jag ska se om jag kan hitta den. I så fall så lägger vi ut den på Instagram när vi släpper avsnittet då.
Ja, det
vi gör någon sån grej. Det är alltså Magnus Öss som normalt sett har väldigt vackra och väldigt poetiska bilder. Men där lyckas han också ta den absolut fulaste bild som någon har tagit på mig. Men den bjuder vi på. Och vi tackar Öst för fantastiskt, ja. Han är betydelsefull, du var inne på det lite grann.
Ja, men alltså han gör ju det här lite intressantare, lite snyggare än vad vi gör från våran iPhone liksom. Mm. Så att han är viktig för den här produkten, absolut.
Ja.
Och nej, han ska ha cred och han är väldigt viktig för oss, så är det.
Med de orden är vi redo att sätta punkt för Jizerska Padesatka 2020, tycker du? Eller är det någonting vi har missat?
Nej, jag tycker att vi kan väl vara nöjd med den. Och vi är väl nöjd med helgen också, som Britta är ju fantastiskt liksom, så det räddar ju hela helgen. Men sen att vi får killarna, vi får ändå en topp 10 med Mackan som räddar upp dagen lite grann. Och nej, vi sätter punkt och vi satsar vidare.
Ja, för det som komma skall nu är ju trots allt det Vasa-podden handlar om. Det är ju Vasa-loppet som är nästa Ski Classics-tävling på tur. Allra närmast är faktiskt Tjejvasan då. Och vi har ju såklart här nu så varvar vi upp podden också när det är dags för att gå in i den här heta perioden med Vasaloppet alldeles bakom kanten här. Och det vi ska göra då, det är ju att vi kommer tillbaka redan nästa vecka inför Tjejvasan med en frågespecialare på podden. Det kommer komma ut på vår Instagram där, en sån där frågedekal där ni får ställa frågor till oss. Så det ser vi fram emot. Det blir en frågespecial som vi kryddar med lite uppsnack inför Tjejvasan. Och sen så plockar vi ner Tjejvasan som vanligt med en racerapport. Och sen Järnberg. Det här är ju på äkta Vasapodsmaner. Inte alls förankrat eller särskilt noga genomtänkt eller planlagt. Nej. Men det kommer väl komma en livepodd från Grönklitt torsdag den 27.
Ja, det är tanken. Det är tanken.
Det är första gången vi gör en livepodd på en scen, om man säger så.
Ja.
Jag har ju liveat via Facebook. Men exakt. Ja, precis. Men där tänker vi alltså i grundplanen, Ugran och Björnen. Men ni kommer ju få höra mer om det senare. Men det kan alltså bli en livepodd där under torsdagen den 27.
Jag har hittat den här bilden också. Den är ju faktiskt fantastisk. Den här ska jag upp.
Visst är den hemsk?
Den knyter ju också ihop med att det är en stor Skigo-logga som du kommer profilera längst fram.
Ja, men perfekt. Den kan vi inte missa. Alltså. Den måste ut här.
Ja.
Jag lägger ut Tre Gringos också.
Ja, det tycker jag. Ja, men det blir ju lite roligt med podden där och det kommer ni kunna följa oss. Vi kommer ju förstås gasa in som alla andra mot Vasan nu, det är självklart. Och en annan sak som inte du vet om, men som vi ska släppa nu ska vi bomba ifrån podden igen.
Mm-hmm.
Under dagen här, alltså idag, 11/2, då kommer det släppas ett gäng teamskidor igen som man kan köpa.
Teamskidor alltså?
Jajamän, så nu ska min mailkorg svämma igen.
Den kommer vara.
Så att det är lite färre antal, så man måste vara på rappen här. Vi kör ju alltid först till kvarn som gäller. Så när ni hör den här så kan det vara för sent, men skynda er. Och det ska bli kul. Nu har vi kommit lite nytt här, som vi sa, då som Laggar sa också i podden här. Det är ju länge sedan nu, det är ju september.
Ja,
när vi,
ja.
Då han sa också att
det klarar oss.
Precis, och då sa han att kring Marsan får vi lite nytt och då kommer vi troligen ta bort lite grann också. Och nu blir det så, nu ska ett gäng skidor ut. Så att vi har ett gäng som ska iväg. Så nu kommer, mejlar man anton@lagrunda57skiteam så kan man vara med om man är snabb där och köpa ett par av oss.
lagrunda57skiteam.com, precis. Det kommer brisera en bomb i din mejlkorg, skulle jag säga.
Ja, det var ju inget roligt senast alltså.
Det var ju roligt, men vi gör det igen. Ja, vi har ju faktiskt fått några frågor. Vi kanske ska, innan vi avrundar avsnittet, smyga in några lyssnarfrågor här då. Det här är ju en som anspelar lite grann på det du pratade om precis. Han gratulerar till en stark insats under Giserska och så har han en fundering på vad Britta åkte på för skidor. Kan det vara Speedmax 3D Double Poling Sprint? Jag tänkte köpa ett par till min dotter, skriver han här. Anders.
Ja, det var det. Det var det hon åkte. Alla åkte på den nu. och inte Honken, åkte inte på tredje, han åkte på fjolårets skida, men alla andra. Och det kommer faktiskt några sådana ut här som säljs, så det kan du köpa igenom oss om man är snabb.
Ja, kan vara ett bra tips för Anders och hans dotter.
Ja.
Vi tar den här ifrån Jonathan också. Den här blir ju, får vi ju göra det vi är bäst på, eller säga. Men vi får spekulera lite grann här. Jag lyssnar på er podd varje vecka och har kört en del av veckans skidpass. Kul, säger du då. Jag har en fråga som ni gärna får ta upp i podden. Att ni stakar långlopp på en självklarhet och att det utvecklas till det är jag positiv till. Men vad har hänt om man, som i världskuppen, vilket jag inte gillar, lagt in några längre teknikzoner i något långlopp? Ta till exempel första tredjedelen av tremilsbacken här när det är till Girsken. Nu adderar jag på Jonathans fråga. Om det skulle vara en teknikzon, vad har du fått för konsekvenser, tror du, i långloppssvängen?
Ja, det är spännande. Men det, ja, som det är nu så skulle, då skulle man ju ta sig igenom den med honken, staken, honken. Det är också de där rongutangarmarna som åker liksom upp ganska ofta nu och visar sig. Ja. För de var ju ner i Söderhamn för några år sedan och liksom drogs som en orangutang där fram och tillbaks. Och ja, man får ju köra någon konstig diagonal med blanka skidor. Jag antar att det skulle bli så. Jag tror inte så många skulle börja lägga fäste för en zon. Liksom. Det tror jag inte.
Nej, det ska vi säga. Alltså, i en zon så måste man diagonala, och då måste man ha ett ben bakåt och en arm framåt. Man kan liksom, ja, typ, inte stå parallellt med skidorna.
Vi har ju pratat om det många gånger. Vi är ju väldigt emot att bromsa utvecklingen på det sättet. Ja.
Ja, men jag tänker så här, jag ser tre scenarion framför mig. Ett scenario, det är ju faktiskt att åkarna skulle kunna gå ihop mot en sån grej. Det är ju omöjligt
att säga. Det blir lite så att man skulle neutralisera dem och gå igenom dem bara, tror jag.
Ja, men det är det jag tänker, att det hade ju kanske varit det bästa egentligen. Ja. Men då är det också så att då måste man ha med 100%. Du kan inte ha med 80%, för då får man ju en resultatlista baserat på de där 20 som inte, som ändå lägger fästet eller som kör orangutangen eller vad man nu kör liksom.
Har du menat att man bara stakar igenom den, menar du på?
Ja, men det är så jag tänker, att man bara bestämmer att de får hålla på med vad de vill, men vill de ha en elitklass, då kan vi inte hålla på med zoner. Då stakar,
ja, det är ett alternativ, liksom. Ja, precis.
Det är jag vet inte om det är särskilt troligt. Det känns ju som att det är några som kanske, inte minst i damklassen, skulle tycka att ja, det här blir perfekt. Jag tror det är svårt liksom att få med Kowalczyk på en sån grej, till exempel, om hon skulle vara med. Då. Men det är ju en grej. Men det andra, det är ju att man faktiskt blir ännu bättre på att utveckla den här honkdiagonalen, ja, eller Vukojev-diagonalen eller vad man vill kalla den. Att man blir bättre på att saxa genom de här zonerna eller på den här fuskdiagonalen. Att man utvecklar den delen lite mer. Och det tredje alternativet, det är ju att man faktiskt börjar lägga fäste för de där partierna. Då. Och ja, utifrån de tre alternativen, nu får du rangordna sannolikheten när vi spekulerar vilt här. Vilken skulle du se är mest sannolik och andra plats och tredje plats på sannolikhetslistan?
Rangetangen är ju först och går ihop och staka sönder, den är ju nummer två.
Mm. Eller hur?
Ja, definitivt. Och liksom det, är ju, det finns ju fortfarande, för det skulle inte vara något problem att på ett långlopp och sätta in en 45 sekunder, det skulle inte hända någonting på det. Det är ju som nu då, på vissa ställen går det fortare, vissa delar av banan går ju fortare och diagonala nu än vad det gör att staka, men man väljer ju ändå staka den för det är så stor möjlighet, så man skulle inte börja lägga fäste för en eller två zoner under Vasan liksom inte.
Nej, det är ju så. Och sen har vi inte pratat om det här utmaningarna som ställer till arrangören och har koll på de andra 14 500.
Ja, men sen är det väl också så att i det läget att det finns många, alltså det, går ju, det är ett avsnitt där, men tänkte på en traddbana, då är det en gång per varv. Det kan ju vara en gång per varannan kilometer kommer en zon. Ska man ha det på Vasan, då ska man ju alltså ha det blir 50 zoner eller 40 zoner eller något liknande.
Det är det som krävs för att det ska få en effekt på valet av utrustning.
Precis. Liksom. Ja. Och sen är det också i Vasan. Alltså, då måste man ju... Ja, men jag hade inte fäste på slutet. Liksom. Det börjar ju med minus 10 och det är plus 4 i Mora. Liksom, hur ska jag göra?
Ja, precis.
Det är ju den aspekten i det hela också.
Ja, då får man vässa upp de här valladepåerna då. Kommer elitåkarna svänga in där liksom, annars blir de diskade.
Ja, nej, det kanske vore något. Nej, men det kommer inte bli det där. Det är ingen som är intresserad av det. Det är inte det vi... Då skulle man ju tappa sugen och driva vidare med det här också. Det är vi att utveckla det här och bli så snabb som möjligt från A till B som vi drivs efter. Och det är ju staka för tillfället för många av åkarna.
Ja, så är det. Vi svänger in en skida till, eller en fråga till här som handlar om skidor. Hoppas ni laddade för nästa race. Jag har en liten fråga, det är Isak som frågar för övrigt. Om man vill införskaffa sig en skida för enbart stakning men inte har råd med en DP-sprint, vad ska man då köpa? Hur är exempelvis en Fischer RCS att staka på? Ska man satsa på en klisterskida med högre spann? Tacksam för tips och råd kring modell eller typ. Tack.
Ja, nej, men 902, sen om det är Speedmax eller RCS eller en så, det spelar kanske inte stor roll, men en 902, ett med klisterspann, det stakar vi mycket på också. Och,
så det, och 902, det är alltså belaget? Men, eller vad?
Nej, det är spannet, det är klisterspann det, så att säga.
Ja, just det.
Sen kan man ta på en kallföres också, 812, alltså en kallföresskida går också att staka på. Det har vi också staka på ibland, så att det går att staka på alla modeller. Liksom. Men mest allround kanske 902 är.
Mm. Hoppas du fick ett bra svar, Isak. Sen har vi en snabbis till här då, som också kopplar
jag lite grann. Jag tycker Isak, alltså, han skulle egentligen spara någon tusen, eller liksom lägga undan någon tusenlapp och så lägga beslag på ett par teamskidor nu, då slipper han fundera på det där.
Ja, nu när det smäller idag, ja, definitivt.
Nu när det smäller idag, ja, precis.
Ja, det blir två tips i ett där då, Isak.
Ja.
Så är det. Hur får vi fast massäcken, som Honken kallar det? Alltså, vi åker ju med gels och så på tävlingsdäck.
Ja, de kör ju med cardboard ofta och dubbelhäftande tejp då.
Det är typ Biltema eller Claes Olsson,
ja,
och sånt där, va?
Exakt, mm. Exakt.
Så här köper man cardboard som man fäster. Ja, den har väl en klisteryta på ena sidan.
Ja, så cardboard exakt, på andra. Så den är väldigt smidig.
Funkar ju toppen. Är det nästan så att den sitter för bra, eller? Att det är liksom svårt att få loss den?
Nej, ja, men det är bara att ta i. Alltså, den sitter bra, så de tappar ju den aldrig, som man ser.
Och så sätter man den på nummerlappen gärna.
Som på våran tid, vi höll ju också på med den. Vi tappar ju allting hela tiden.
Ja, tänk vad vi höll på med. Sydde fickor på tävlingsdräkten.
Du hade de pjäxorna i taget.
Lätt att få tag i, liksom. Det var så nedtryck där vid fotknören någonstans i pjäxan. Så skulle man
det
liksom
var bättre
försöka...
förr i tiden. Vi åkte med gel i pjäxan och Ivan och åkte med keps.
Ja, men kepsmössan ser jag inte bort ifrån att den kan komma igen faktiskt. Kepsmössan. Jag kanske måste ta en diskussion med Palm där om vi kan göra någonting på kepsmössan.
Ja, precis, precis.
Bönskärken för övrigt. Han satt ju och skissade på en Vasapodden t-shirt.
Jaha.
Vi kanske skulle släppa någonting som man kunde gå in och liksom stödja Vasapodden. Vi gör ju aldrig... Kan man säga att vi aldrig gör reklam i den här podden? Det kanske är enda vi gör på ett sätt.
Det är väl
sätt,
enda men... vi gör det i och för sig. Alltså, det tycker, ja, jag,
men det beror på hur man ser det. Vi har ju liksom inte de här reklaminslagen och det är inga, ja, företag som köper inslag, in, alltså. Nej, inte direkt. Så att, om man skulle vilja stödja skulle man kunna köpa någon form av merchandise. Då hade han en t-shirt där som det var, du vet, med emojisarna med tacoskalet.
Ja.
Den klassiken. Och så hade han ju stenbocken. Så han hade tacobock.
Ja, just det, just det.
Så alla som är liksom inbitna lyssnare skulle haja den då, och övriga skulle inte fatta någonting. Så man skulle liksom stärka den här intima klubben som har blivit runt Vasapodden.
Ja.
Fortsättning följer om bönskärken får igenom det där. Men det kan vara en rolig grej.
Precis. Ja, det kan vara bra.
Mm. Fortsättning följer ju på Vasapodden också. Som sagt, vi går in i en het tid och vi har många goda avsnitt att se fram emot. Men nu sätter vi punkt för Girsken. Och så tar vi och blickar framåt då, mot årets höjdpunkt, Vasaloppet.
Ja, tack och bock för den här gången.
Vasapodden. Av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.